Nu är jag igen, för vilken gång i ordningen har jag inte hållit räkningen på. Under den här fantastiska oxelträdet hos Ebbe Björkman. Oxelträdet, inte Ebbe Björkman, ger just nu en mycket ymnig grönska. Det är en prydnad, en stolthet för Karpstigen. Och det är Fritjof Nilsson Piraten del 4. Är du beredd, Ebbe? Va? Eller?
Ja, herr intervjuare.
Eller sitter du och tänker på vilket jobb du ska få när du till hösten ska räkna oxens alla blad igen?
I min ålder drar man inga växlar på framtiden.
Nej, det gör vi rätt i. Vi slutade förra avsnittet om Piraten med att bland annat berätta om den radikale skolmannen Verner Rydéns besök i Lund på det där 250-årsjubileet 1918. Och citera ganska chockerande för oss nutidsmänniskor, chockerande saker om den germanska rasen och liknande. Det kanske är bäst att vi äreräddar Rydén genom att säga att i alla Europas länder gjorde man likadant på den tiden. Det är bara vi historielösa på 90-talet som inte fattar det. Fransmännen var ännu mycket bättre, för de uttryckte ju sig så gloriöst. Men det allra sista vi sa, det var att Fritjof Nilsson Piraten under sina juridikstudier i Lund gjorde en flicka med barn. Vad vet du om det? Du gräver väl inte i såna obehagligheter, eller, Ebbe Björkman?
Nej, det är sånt man inte talar om.
Man talade inte om det då.
Nej. Och det stämmer det du säger. Det föddes faktiskt en flicka året därpå i juni 1915. Och denna flicka döptes till Eivor. Hon adopterades bort och bodde sedan i Örebro. Och hon visste inte vem som var hennes far. Det fick hon inte reda på förrän i 35-årsåldern. Och då hennes...
Ja, hon visste väl att hon var faderlös, va? Hade hon inte kollat kyrkböckerna?
Jo.
Och vad stod det där?
P.I.
Vad betyder det?
Pater Ignotus.
Fader okänd?
Ja. Så hon visste inte alls vem det var.
Hur gammal var hon, sa du, när hon fick reda på att det var Fritjof som var hennes far?
35 år.
1915 plus 35. Det var 1950 det.
Ja.
Jaha. Fick hon en chock då, eller?
Ja. Hennes styvmor var det väl då som visade henne ett porträtt utav Fritjof Nilsson. Och då frågade hon vem det var. Det ser ut som en skådespelare, sa hon, flickan. Ja, sa hon, det är din riktiga far. Det är författaren Fritjof Nilsson Piraten.
Hur gick det sen då? Träffade denna Eivor, som vid 35 års ålder fick reda på någonting om sin far, träffade hon pappa Fritjof Nilsson?
Ja, hon kontaktade honom givetvis, och då bestämdes det att han skulle komma dit. Och det gjorde han också. Jag tror det var i början på juli det året.
50.
Ja. Mm. Och då var hon ju väldigt nervös. Han kom dit tidigt på morgonen. Och då tog hon med sig sin lilla dotter som var 3 år. Gick till stationen och mötte honom. Och det blev ett mycket, mycket god relation dem emellan.
Då bodde piraten nere i Kivik, va?
Ja, han bodde i Kivik.
Denna dotter Eivor, besökte hon sin pappa? Han var ju bara 20 år äldre än hon.
Ja, det gjorde hon. Hon kom väl sannolikt ganska ofta dit, och hon blev mycket väl mottagen. Både naturligtvis av sin far och hans hustru Tora.
Så det var hustru nummer två det, va?
Ja, mm. De blev mycket goda vänner.
Mm.
Så det slutade mycket väl, mm, kan man säga.
Det var 1915, då hade han ju bara varit i Lund och studerat juridik något år, va? I sin en postum bok, vad var den hette nu igen?
Medaljerna.
Så finns det ett kapitel, ett avsnitt som heter Tentamens historier. Mm. Du berättade om den här historien om Laxmannen, där fick fan till student som gjorde bort någon bister professor genom att påstå att det enda som skilde honom, kandidaten, från en åsna, det var bordet emellan de båda.
Ja.
Finns det flera Laxman-historier?
Ja, det finns det. Här är ju en som jag tycker är ganska bra, och han skulle upp och tentera för en professor som var en mycket osäker man. Och denna professor beskrivs utav Fritjof Nilsson på det här sättet. Därnäst ägnade Laxman sitt intresse åt professor G. Detta var en bleksiktig medelålders herre som dominerades helt av en talför hustru. Han syntes ibland vakta en barnvagn utanför någon butik där professorskan G i all oändlighet prutade om en femöring.
Och Laxman skulle tentera för denne professor G, denne bleksiktige, osäkre, av sin hustru dominerade gubbe.
Ja, och tentamen kom, och han inställde sig då i professorns hem. Det var ju ganska vanligt på den tiden att de tenterade hemma hos, hos professorerna. Och Laxman stiger då in och bugar sig, inte alls överdrivet på något sätt, lite avmätt kanske, men dock vördnadsfullt och älskvärt förbindlig. Professorn kände inte igen ansiktet, och det var ju inte så konstigt, för Laxman hade aldrig bevistat hans föreläsningar. Professor G undvek andras blickar, men hade en fantastisk förmåga att känna dem, även om det var i ryggen. Och nu tyckte han att Laxman fixerade honom någonstans nedanför midjan. Han vände sig ett ögonblick bort och förvissade sig omärkligt om att knapparna var ordentligt knäppta. Så bad han Laxman ta plats. Det var en utmärkt stol, sa Laxman när han satte sig till rätta i länstolen. Ja, det får jag verkligen säga. Det ger en sån vila, en sån fantastisk avspänning. Professorn hade ju satt sig vid skrivbordet, och han blev en smula häpen naturligtvis när Laxman säger på det här viset, och började nervöst att formera en blyantspenna. Ja, sa Laxman, konstruktionen, den är på pricken riktig. Den är på pricken riktig. Sitsen är gjord efter det mänskliga sätet och inte efter snickarens huvud. Ja, professorn blir naturligtvis ännu mer häpen, och så säger Laxman, jag vet inte om jag vågar fråga professorn om en sak. Jo, naturligtvis, säger professorn. Fråga på. Kan jag på något sätt råda, så jag kandidaten känner. Jo, säger professorn. Hur mycket har professorn gett för den här stolen? Professorn tappar blyantspennan. Ja, saken är den, sa Laxman. Det är nämligen så att jag tänker hyra omöblerat. Och så ska jag möblera själv. Och en sån här stol, den skulle vara fullständigt ovärderligt för mitt studiearbete. Men man måste ju tänka på vad den kostar. Professorn var överrumplad. Han svettades och stammade. Jag minns verkligen inte vad den kostar, men kanske har jag räkningen kvar. Jag ska se efter. Ja, det var ju förfärligt vänligt, säger Laxman. Professorn reser sig, går fram till sekretären, rotar i de små lådorna och hittar ingenting. Han fäller ner klaffen och slänger papperna där. Sen rotar han i den stora lådan under klaffen och så står han där nerböjd. Under tiden så tittar Laxman omkring där i rummet. Och då får han se att i ena hörnet står det en staty av Thorvaldsens Paulus.
Paulus, aposteln?
Aposteln Paulus. Och han står där och lyfter ena handen. Och så står han stöd med den andra på ett svärd. Och i andra hörnet på rummet, där står Hasselbergs snöklockan, också i marmor. Professorn tömmer låda efter
låda. Förlåt en okunnig ängling. Snöklockan, vad var det? Var det en blomma?
Nej, det var en naken dam. En naken dam i marmor.
Åh, oh, förlåt. Jaha.
Ja, visst. En naken dam i marmor. Och professorn rotar och rotar. Nej, säger han. Jag kan inte hitta den här räkningen. Ja, säger Laxman. Det är kanske inte så konstigt. För det är egentligen bara kvitterade räkningar som man gömmer på. Nu rättade professorn på sig och sa, nej, jag ger upp. Vi ska kanske börja med tentamen. Ja, naturligtvis, säger Laxman, ja, naturligtvis. Men jag hoppas att inte professorn misstycker om jag ställer en fråga till. Ja, varsågod, säger professorn. Jo, säger, är det montro statyer utav professorns föräldrar?
Ja.
Han blir mörkröd i ansiktet av blygsel. Och fullständigt bragt ur fattningen har han bara en tanke. Han måste bli av med Laxman. Han säger sen efteråt att han kastade ut karen. Men i själva verket så bad han ju givetvis Laxman att gå sin väg. Men, och Laxman gick. Men inte förrän professorn med darrande hand hade skrivit ett godkänt i hans tentamensbok.
Det var Laxmans tentamen, du. Ja. Fanns Laxman i verkligheten där nere i Lund under första världskriget?
Jag har inte fått någon uppfattning egentligen om att han fanns som han beskrivs här. Kan man tänka sig möjligen att detta är piratens alter ego i fantasin, att han skulle kanske vilja uppträda på det här sättet gentemot dessa professorer. Han hade ju
humor. Han ville vara så där fräck men vågade kanske inte i verkligheten.
Nej, han vågade nog inte i verkligheten, men han hade ju denna humor och han hade ju denna känsla för situationer, så att man kan mycket väl tänka sig att det är en fantasiprodukt utav Fritjof Nilsson Piraten. Mycket väl.
Spelades det biljard redan för 75 år sedan nere i universitetsstaden Lund?
Ja, vad skulle studenterna göra?
Det var ju spela väldigt kort,
ja.
Idrotta,
ja.
Gå romantiska damer under alléerna med så här damer, går romantiska damer, ja. Promenader med damer.
Ja, du vet, damer. Du vet ju hur det var på den tiden. Ska vi säga att det var kanske en, ska vi säga 1300 studenter som studerade på universitetet i Lund. Hur många av dem tror du var kvinnfolk?
Ja, 1-200.
Ja, just det. Kanske 5%. Och du vet, de var väl kanske inte så roliga alltid.
Ja, så.
Nej, inte alltid.
Nej, det är dina fördomar, biljardman. Går rast över till biljardspelet. Spelade man biljard?
Ja, som sagt, man spelade biljard på någonting som heter Gambrinus. Och det var en, kan man säga, en salong som låg, jag kan säga, källarplanet på Grand Hotel Grand Hotel i Lund. Och där träffades de. Och de träffades, studenterna träffades där Och lärarna stack in där och tog en grogg när de kom från katt innan de kom hem och skulle umgås med familjen. Och där träffades väldigt många. Alltså studenterna gick dit, det var ju nästan nödvändigt. Därför de levde ju rätt mycket på växlar. Så att det gick ju inte att sitta innelöst på sitt rum och studera och inte synas ute. Därför man måste vara lite känd om man behövde ett namn på en växel. Det gick inte att bara sitta inne och läsa.
Så det var inte bara för biljardens skull de gick till Gabrinus utan också för att få signaturer?
Ja visst, de måste vara kända. De måste visa att det var trevligt folk och trivsamma att ha att göra med. Annars så kunde du, man skriver inte på växlar till praktiskt taget okända personer.
Vad vet man om piratens umgänge med kvinnor? Mer än att han redan vid 20 års ålder, eller 19 års ålder var det väl, var han väl när han gjorde den där flickan med barn?
Ja, som jag sa tidigare så var det väl ganska få utav studentskurna som var ute i svängen. Men en del var det. Och det var ju så att piraten så småningom ingick äktenskap. Och med två tandläkare, dock inte på samma gång.
Nej, utan kvinnliga tandläkare.
Kvinnliga tandläkare, nota bene, ja. Då var det så att han träffade dessa under sin studenttid och under deras studenttid. Och de var de två som jag tänker på, de var födda samma år. Den ena hette Karin Gerlov och den andra hette Tora Månsson. Och Tora berättar ju faktiskt i ett tv-program under 90-talet, nu för en del år sedan, att första gången hon träffade Fritjof så var det på Grand, det var väl någon fest där, och han hade varit lite, han hade väl tagit sig en och annan whisky, så han stod lutad då mot en pelare. Och då när dessa två töser, Karin och Tora, som var goda vänner, studerade båda medicin där, när de kommer in så bugar han sig väldigt djupt för dessa. Men då påpekar Tora, han föll dock icke. Men så småningom skulle han falla, som sagt var, för båda två.
En så var det rätt student. Men han måste ju ha ägnat sig ganska hårt åt studierna. Han började, var det 1914, och redan i slutet av 1917 eller var det möjligen i början av 1918,
ja,
så var han klar med sin jurkand.
Januari.
Det var ju under genomsnittet, va? För den tid det tar att ta en jurkand.
Han skötte sina studier perfekt.
Ja.
Så att det som han liksom beskriver där i sina böcker om utsvävningar i tre terminer, om utsvävningar i sådan utsträckning som han vill göra gällande, så var det inte.
Nej.
Inte med honom.
Nej.
Men väl en del andra som jag berättat om.
Vad hade han för möjligheter att få jobb då? Advokat kan man ju inte bli om man är 23-årig jurkand.
Ja.
Utan,
jo, det var konstigt därför att på den tiden var inte advokattiden titeln, den var ju inte skyddad. Utan vem som helst som hade en jurkand kunde kalla sig för advokat.
Jaha.
Men det tog åtskilliga år innan man kom in i advokatsamfundet.
Jaha. Och Fritjof Nilsson Piraten, var han fräckt och kallade sig för advokat och började tjäna pengar på det, eller vad gjorde han?
Nej, han tänkte väl antagligen först gå domarbanan.
Men var inte tingspraktik det vanliga för alla unga jurister på den tiden, eller alltid varit kanske?
Det var inget krav på den tiden.
Det var inte det?
Nej. Men han tänkte kanske gå domarbanan. Så han
i häradshövding i Vålsjö.
Ja, så att han började vid tinget. Var tror du han kom någonstans? Åke Sandin.
Ja, du låter så förväntansfull. Så det är väl kanske i den här nordeuropeiska metropolen Eslöv.
Ja, det är precis.
Där alla järnvägare möttes.
Han tog sig till Eslöv. Och han kom dit då i, ja det var väl kanske då i januari 1918 och var där några månader.
Bara några år innan Ebbe Björkman föddes i denna stad.
Ja.
Ja.
Ja då.
Mm.
Och vad hände där då?
Var han sån där tingsnotarie då?
Ja. Aha. Han var extraordinarie, det hette faktiskt hovrättsnotarie. Nu var det ju ingen hovrätt i Eslöv.
Nej.
Men det hette så, det skulle vara lite fint. Och de var ju väldigt kända där i Eslöv, alltså notarierna, förstår du?
Aha.
Därför att de åt alltid på stadshotellet. Och de träffades där och de var väldigt i svängen där i Eslöv. Mm. Så att de var högt uppskattade utav Eslövsborna, naturligtvis.
Det kanske inte fanns så många akademiskt utbildade i denna stad på den tiden.
Nej, det fanns kanske inte det. Jag har en bok där inne som vi kan titta på senare. Om Eslövsbor.
Får jag vara lite gemen så har jag faktiskt intervjuat en mycket känd publicist, en av Sveriges bästa pennor. Gunnar Fredriksson. Och han nämnde med viss motvillighet att han tog studenten i Eslöv. Men sen berättade han att Eslöv, den stan drev alla med sen i Lund. Så fort man under studentspex nämnde Eslöv, då skrattade alla. Och när Hasse Alfredsson gjorde Genghis Khan och lät alla vägar mötas borta i Samarkand, så kallade han Samarkand för Österns Eslöv. Och då skrattade alla studenterna hjärtligt.
Ja.
Va?
Så detta sa Gunnar Fredriksson.
Du kommer aldrig att förlåta honom.
Nej, men sa han att han bodde i Hör.
Ja, han bodde i Hör, hur vet du det?
Nej, men då... Det ville han kanske inte tala om.
Jo, det nämnde han.
Ja. Det är väl så.
Mindre motvilligt än att tala om Eslöv.
Ja, men det är väl nästan ännu värre. Det
finns utomordentliga tyresebor som har gått den kommunala mellanskolan i Hör. Som pratar inte skit om denna eslövska förort.
Nej, inte om Eslöv heller.
Vad vet du om piraten och Eslöv?
Jo... Det var faktiskt på det sättet att vi har ju nämnt Wilhelm Penser tidigare. Och han var ju advokat i Eslöv i många, många år.
Hette Persson tyckte jag du sa förra gången, eller?
Ja, han hette Persson från början och hade ett advokatkontor där i Eslöv. I många, många år. Han levde ända upp till 90-årsåldern. Han var ju yngre än piraten, men han träffade ju honom faktiskt. Och det var... vid något tillfälle då han och piraten och någon till, var väl någon gång på 20-talet, satt på Grand i Lund. Och så till slut blev det bara han och piraten som var kvar, och då började de att tala om Eslöv. Och då han förtrodde mig, säger Penser, piraten, att han förde ett mycket muntert liv där i Eslöv.
Jaså.
Ja, i både det ena och andra hänseende.
Jaha.
Och så säger han till Wilhelm Persson, säger, och du ska veta det att jag blev faktiskt förlovad i Eslöv. Känner du till det? Nej, det känner ju naturligtvis inte Wilhelm Penser till, Persson till. Jo,
var det den där blivande kvinnliga tandläkaren, eller?
Nej. Det var en Eslövs flicka, förstår du.
Jaha.
En Eslövs flicka, ja.
Jaha.
Jo, jag sällskapade där med en flicka. Och en vacker dag, sa han, så förlovar vi oss. Ja, och sen gick flickan hem. Och där satt hela familjen församlad. Och då sa flickan så här: ja, nu vill jag bara tala om för er allesammans att jag är förlovad med notarie Fritjof Nilsson.
Ja, blev det jubel i stugan?
Nej. Då sa bröden: kan du tänka dig att hela familjen föll i gråt?
Vad tror du om det då? Är det där sant eller är det en av många piratnistorier?
Jag tror att det är nog lite grann som man har hittat på.
Wilhelm Penser, pappa till Erik Penser.
Ja.
Han skrev också, va?
Ja då. Oh, ja.
Det där du...
Han blev väl kanske lite trött på det här med att skriva juridiska protokoll. Så han började att skriva humoresker. Och han samlade ihop sådana och gav faktiskt ut en sådan bok. Det var väl någon gång i början på 30-talet.
Och i den här boken Minnen av piraten, som Piratensällskapet har givit ut, där finns Wilhelm Penser representerad.
Han har skrivit ett avsnitt där.
Var pappa och... Penser humoristisk också?
Ja visst, han skrev ju så, som jag nyss sa, sådana här humoresker.
Jaha.
Som han sa, som ett motgift mot allt juridiskt skriveri. Han medverkade bland annat i Söndagsnisse Strix.
Jaha.
Och gav ut 1937, vill jag minnas att det var, en kosserissamling som hette Får en gentleman snarka?
Jaha. Men hans son, den kände och stenrike Erik Penser, han ser ju i varje fall inte så rolig ut eller verkar vara det. Men det kanske han är. Eller har jakten på mammon, jakten i dyrkan av mammon, gjort honom tråkigare än sin pappa, den eslövska advokaten Wilhelm Persson alias Penser.
Vad vet man om detta? Nu har ju människor en fantastisk förmåga att dölja sitt rätta jag.
Jo, men inte vill man väl dölja om man är vitsig eller rolig, va?
Ja.
Man vill väl snarare dölja sin tråkighet.
Ja.
Ja.
Man kan nistugga navisen.
Oj då, nu börjar du prata utländska här.
Det var tyska.
Jo, ja. Fast man kan ju inte så noga veta vad det är för språk du talar.
Nej, nej.
Du talar ju skånska i alla fall. Jaha, men halvtimmen är praktiskt taget slut. Jag som var så nyfiken på de båda damer, Karin Järlov och Tora Månsson, som han gifte sig med i tur och ordning. Hade han ett speciellt intresse för odontologi eller för var han en väldigt oralt fixerad person, piraten, eftersom han gifter sig med två tandläkare?
Ja, vad man kan säga är väl det att både han och Sten Broman fick ju så småningom besvär med sina tänder, så att de hade kanske stor nytta av att känna odontologer.
De hade rabatt vid tandläkarbesöket.
Mm.
Tack Ebbe Björkman. God fortsättning på sommaren.
Detsamma, broder.